Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Ett perfekt verktyg att använda om man vill minska sin stress och förbättra sin sömn. Med guidade meditationer anpassade efter ditt specifika behov. Och på tal om sömn så har jag en väldigt spännande nyhet att introducera för er. Jag tillsammans med Mindfulness-appen har tagit fram en sömnberättelse som heter Visdomen från den blåsiga vägen. Det är en form av godnattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattsömn.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps.
I veckans avsnitt ska det handla om kemikalier som finns runt omkring oss som vi får i oss på många olika sätt i vår vardag, som till exempel hudvårdsprodukter, tvättmedel och mat. Hur farligt är det och har vi blivit för rädda för kemikalier och blir lätt så anti när vi letar produkter idag? Jag har bjudit in Per Svanberg som har doktorexamen i organisk kemi. Han är vd för ett företag som heter Tox Intelligence som hjälper till att guida djungeln av lagstiftning för att kunna säkerställa vår lagefterlevnad när det gäller olika produkttyper, transport till exempel av farligt gods och kemiska arbetsmiljörisker. Per hjälper även företag när det gäller kemisk lagstiftning kopplat till produkter inom till exempel kosmetika. Då han jobbar som konsult och han hjälper hudvårdsmärken med att se att de följer reglerna för vad som gäller kring kemiskt innehåll. Jag har i alla fall märkt att, jag vet inte hur du tänker, men jag vill välja så mycket naturligt som möjligt av de här olika produkterna som jag kanske använder i hudvård eller när jag tittar på vad jag får i mig i form av mat. Och då undrar jag, gör jag rätt eller fel där? Är jag för rädd för de här små kemiska ämnena som står på baksidan av kartongen? Är de farliga eller är de kanske farliga i en större mängd men när det är så liten mängd så är det inte farligt? Ja, Per säger i alla fall att det är fler som blivit kemofobiska och att många i samhället förstår att upp hur farligt det är med kemiska ämnen. För kemi finns runt omkring oss hela tiden. Ja, vi ska försöka reda ut det lite grann idag. Vad som är farligt och inte. Nu är du här, Per. Välkommen.
Tack.
Det är ju så att jag har ju, jag tittade faktiskt tillbaka mina anteckningar och det är oktober 2020 som jag skrev upp dig på min lista.
Oj.
För att jag ville ha dig som gäst. Och sen så blev jag liksom lite förvirrad över att jag inte visste riktigt hur jag skulle, det var så mycket jag undrade över så jag hittade liksom ingen rak linje i det. För att det här med kemi är för mig totalt en gåta. Men jag tänkte att då är då jag ska bjuda in dig.
Ja.
För är jag helt vilsen i det här så kanske du kan hjälpa mig på vägen.
Ja.
Men är det någonting du får höra, är det här någonting vanligt som du får höra kring just när det gäller kemi?
Absolut.
Att det finns en förvirring.
Det finns en förvirring, det finns en okunskap, det finns ett ointresse och alla har vi de här, eller det är väldigt vanligt ska jag säga att man har dina erfarenheter. Man hade någon, jag brukar säga när jag föreläser ibland att hur många här inne hade en konstig kemilärare som hette Kurt eller Lennart eller Gunnar eller Roland på högstadiet som stoppade konstiga saker i konstiga bägare och så sa det pang och så tyckte kemiläraren det var roligt och sen fattade ni ingenting och så tänkte ni, jag söker en gymnasieutbildning som inte innehåller kemi.
Ja.
Ja, och då räcker de flesta upp handen. Ja, där, det är jag. Det är jag. Ja. Så att, och det är ju tragiskt och sorgligt. Jag förstår ju verkligen det. Jag hade också en sån, men jag tyckte att det var lite intressant och kul och spännande också. Men
vad var du tyckte var så intressant och kul med det?
Kanske inte just kemin på högstadiet, men fysiken och biologin, alltså naturvetenskapen i sig tyckte jag nog var roligt. Att det var en helhet som var intressant med fotosyntes och elektricitet och liksom hur saker och ting hänger ihop och fungerar och sådär. Och att det finns... Allting består ju av kemiska ämnen också. Det är det som bestämmer vilka egenskaper det har. Om det är en röd färg så är det ett rött färgämne. Om det är en hård yta så är det kanske en metall eller en glas. Och det har ju en kemisk strukturformel. Så att det där har jag varit fascinerad över. Så jag sökte ju en naturvetenskapligt gymnasium och där fick jag en jättebra då, å andra sidan kemilärare, eller lärarinna, som då verkligen kunde förklara sambandet mellan kemisk struktur och kanske fysisk form, eller kemisk struktur och biologisk funktion, eller så här, hur fungerar det här? Och jag skulle ju önska, precis som jag tror du också, att man gjorde det mer verklighetsnära, mera man själv blir mer berörd av, att mat är ju kemi, varför tycker det här är gott och varför är det salt och surt och sött och rött och vilken konsistens får det och varför ändras konsistensen när man steker lite längre, och det finns ju tusen saker som är intressanta som det finns kemiska förklaringar till, för alla egenskaper i vår värld, hårdhet, färg, ljus, styrka och allt det har ju en kemisk förklaring. Varför har det här materialet de här egenskaperna? Jo, men det beror på dess kemiska innehåll.
För om du skulle förklara kemi, vad är det? Vart ser vi det någonstans?
Ja, men jag ser ju att kemi är ju allting, och det kanske är lite pretto att säga så, men allting består av kemikalier, brukar jag säga. Människokroppen, alltså de cellerna i våra kroppar, de är ju ingenting annat än kemikaliefabriker som producerar hela tiden. De kan dela sig själva, de producerar sig, alltså göra kopior av sig själva, det är ju helt fantastiskt. Och ni vet, det finns DNA-kedjor där i generna liksom, och det DNA är ju egentligen en sockermolekyl, kan man säga, riboser som sitter ihop. Då måste vi äta socker, och så är det fett runt cellväggen, måste vi äta fett, och sen tillverkar cellerna i väldigt stor utsträckning proteiner, så då måste vi äta proteiner också för att leva och må bra och kunna liksom tänka tankar. Och så. Sen måste vi ha lite vitaminer och lite mineraler också för att allting ska funka på ett bra sätt. Så att allting är ju kemi. Alltså det finns inget, och så är vi vandrande vattenlösningar. Blodet är ju massa vatten i och så vidare, och lite annat också för all del. Men det är ju, och vi tänker tankar. Hur går det till? Varför är man glad? Varför är man positiv? Varför mår man bra ibland? Varför mår man dåligt ibland? Och hur kan man styra det där kanske med både egna metoder och med konstgjorda metoder kanske och sådär. Det är ju kemi i det också. Liksom det är ju otroligt mycket som är fascinerande. Jag tänker på, ja, jag är väl lite nörd kanske, men det mesta som jag tänker från det kemiska hållet på ganska mycket, och jag tycker det är väldigt fascinerande. Varför, som jag såg bara häromdagen, om Melvin Lyckeholm, då, höjdhopparen Stefan Holms son, han är ju så här 15, 16, 17 år och jätteduktig på att hoppa höjdhopp. Alltså apropå gener då, jag menar, det är klart, hans pappa var världens bästa höjdhoppare, och så är han då, så blir han världens, eller jätteduktig höjdhopparkille liksom. Det är fascinerande. Vad är det i de här generna som gör att man blir jättebra på att hoppa? Klart han har fått bra träningsförutsättningar, pappa har skjutsat honom till träningen och vet väl hur man lägger upp en ribba och sådär, men just hur det är väldigt mycket kemi i generna. Vi är hyfsat lika våra föräldrar, både utseendemässigt och intellektuellt kanske, vare sig vi vill eller inte, kanske vissa gånger, men så är det ju, det är ett faktum. Och det är ju hur det där fungerar, det är ju jättefascinerande. Jag tycker generna är jättefascinerande, det är ju genetik, det är ju väldigt mycket kemi i det också, hur de här anlagen ser ut.
Ja, och det är ju verkligen inte kemi, för mig är lite grann, när man ser någonting som är kemiskt, då är det så här varningstriangel och så är gult, ja, och svart och förkrysset och
dödskalle.
Ja, men precis. Och då tänkte jag, i och med att jag då tänker att för att vi ska lära oss lite grann kring det här och inte ha kanske som stor rädsla för allting som är kemiskt och att det ska vara skadligt, utan ha mer förståelse för vad som är bra och vad som kanske är mindre bra. Mm. Så tänkte jag bara komma in på, för jag vet att du kommer säkert komma tillbaka, för du pratar väldigt mycket om det här med kemofob, att man kan vara det, att det finns något som heter kemofobi. För annars kommer jag få den tänka, svaret på alla mina frågor kommer att likna att jag har kemofobi. Och det kanske jag har, för att jag har också blivit orolig för att jag nog inte kan, alltså tittar jag på en produkts baksida, det står så mycket konstiga ämnen till exempel på hudvårdsprodukter på baksidan, så att jag blir, men måste jag ha så här många ämnen på min hud, och vad betyder de här ämnena, och är det liksom skadligt för mig? Så då tänkte jag, om vi tar det här med kemofobi, vad tror du gör att många är så rädda just för kemiska ämnen idag?
Ja, men rädsla är ju en irrationell känsla. Det är ju, många har ju inte läst så mycket kemi, många känner sig inte bekanta med den kemiska, hur man namnger kemiska molekyler och de här som står på baksidan på kosmetiska produkter till exempel. Så att då tycker man ju att alla de kemiska namnen, det är obekant, det är liksom främlingar, de låter obekanta, bensalkoniumklorid och så, det vill inte jag ha, tänker man intuitivt kanske, men samtidigt om man, de här märkningskraven är ju unika för kosmetiska produkter, och därför tror jag det blir väldigt mycket diskussion i kosmetik, det är väldigt stort intresse, det finns väldigt mycket influencers och bloggare och så vidare som skriver mycket och tidningar, men om de här märkningskraven hade funnits för livsmedel till exempel, men en banan finns det ingen ingredienslista på. Men banan skulle ju lätt innehålla 100 olika ingredienser också med kemiskt klingande namn. Så att vi har ju ingen liksom, relation, vi sätter det ju inte i något perspektiv. Vi äter ju och dricker ju ungefär 3 liter per dag, 70 ton på en livstid går igenom våran tarm av livsmedel och dryck. Och det är ju, liksom, det är ju ingenting annat än stora kemikaliebomber, så för allting består ju av kemikalier. Så att hade vi haft den känslan, då hade vi kanske inte tyckt att en kosmetisk tvål med 20 ingredienser varit så märkvärdig.
Men är det så då att man tänker, en banan växer ju naturligt och den här gör sin fabrik?
Ja.
Med de här gubbarna i vita rockar, förlåt.
Så tänker man kanske att det kan vara, och då tänker man kanske att naturligt skulle vara bättre automatiskt då.
Är det det?
Nej, verkligen inte. Utan det finns ju jättemånga exempel. Jag förstår ju att man tycker det är trevligare att marknadsföra en härlig rosenblad än ett oljeraffinaderi. Det är ju väldigt tacksamma alternativ så att säga, att välja på. Men om man tänker på innehållet i naturen är ju ingenting annat än kemiskt. Att säga. Och det man tillverkar syntetiskt i en fabrik, det är kanske delvis efter förlagar från naturen, eller så har man piffat till naturen lite ytterligare då, så man har gjort naturen lite bättre än vad den var från början. För att man kan ju skräddarsy egenskaper om man är synteskemist och så, för att göra ännu mer potenta saker. Men man ska inte glömma bort, och det tycker jag är viktigt, för det här att synen på att naturen, nu är ju organisk synteskemist i grund och botten vill jag säga då, som en disclaimer då, så att eventuellt lite biased åt det hållet. Men det är ju inte minst då, men kemi är en viktig kunskap, och naturen, jag menar, alltså de fyra, jag tror WHO har listat 4 olika kemikalier då inom citronsäcken som har inneburit mest negativt för folkhälsan. Och det är ju strösocker, kokain, nikotin och etanol då, alkoholen i vin och öl och sprit då. Och det är ju 4 naturliga substanser. Mm. Och återigen då, vad är vi allergiska mot? Ja, födoämnen, pollen och pälsdjur. Det är naturliga saker. Så att jag menar det här att vi skulle liksom, att det syntetiska skulle vara dåligt och det naturliga skulle vara bra, det har liksom ingen täckning. Sen finns det ju det finns ju säkert 100 miljoner olika naturliga ämnen och säkert över 10-20 miljoner syntetiskt tillverkade. Och de har ju naturligtvis väldigt olika egenskaper beroende på vilken kemisk struktur de har. Jag menar, tillverkar man syntetiskt sötningsmedel till exempel, då kan ju det vara 100 gånger sötare än naturligt socker. Men det gör ju då att man kanske kan ta en 100-del så mycket av din produkt och ändå uppnå en söt effekt eller uppnå att man kan maskera en besk effekt, vilket kan vara önskvärt i sammanhang om en besk medicin kan vara mindre besk om den blir lite sötare kanske och sådär. Så att, ja, nej,
så och då är det så en liten mängd menar du, så den har liksom ingen påverkan på kroppen på ett farligt sätt när man tar i så små mängder.
Ja, så kan det vara, och den kan också, det är ju alltid en dosfråga där med strösocker, men jag har ju just att en kardemummabulle här, men strösocker är ju naturligtvis våran primära energikälla, men det är också en källa till diabetes och till karies och andra, och övervikt och fetma och så vidare, och det i sin tur leder till stillasittande och ännu mera dåliga knän och höfter och så vidare, så att det är en negativ spiral. Men det är ju en dosfråga som allting annat, dosen gör giftet. Det är också en sån här gammal sanning. Hur mycket av det här äter vi och hur lite av det här får vi i oss? Liksom. Så att, som min gamla kemilärarinna sa också, men för mycket av allt är farligt och för lite av allt är aldrig farligt. Liksom. Och sen är det ju en sanning med modifikation kanske, men att, i grund och botten är det så.
Mm. Men det här just med kemofobi, hur mycket tror du att typ marknadsföring och sånt spelar in i att folk blir rädda eller framförallt lyfter fram kanske det som är naturligt då till exempel?
Ja.
Hur mycket påverkar det oss i att vi tar ställning?
Jag tror det påverkar jättemycket. Det här bruset som vi inte kan värja oss emot, vare sig vi vill eller inte, det påverkar oss ju jättemycket, både medvetet och undermedvetet tror jag. Och det är ju väldigt, det är liksom till och med en typ av egen marknadsföringspåståenden typ det här med att man berättar vad en produkt inte innehåller. Den här produkten innehåller inte det här. Och då underförstått då, som är dåligt. Eller som man ska vara rädd för, eller liksom så. Det är ju en väldigt konstig typ av marknadsföring. Men det är ju liksom en free from claims, eller anti-claims som man kallar det. Men det bidrar ju tror jag till att fler och fler får påverka. Jaha, då ska jag köpa produkter som inte innehåller det. Det är bra för mig. Liksom. Eller, jag tror ganska få funderar på, okej, har de tagit bort det, vad de har haft i istället, och är det bättre eller sämre än det de säger sig ha tagit bort? Mm. Så att visst påverkas vi av marknadsföring i allra högsta grad.
Men jag tänkte om vi ska gå in och börja prata om huden.
Mm.
huden är en av våra största organ. Jag har hört att man säger att nu att fascian, alltså bindväven, räknas till det största numera. Annars har man ju sagt att huden är det största organet.
Man brukar säga att huden är vårt största organ. Det är vad jag brukar säga också.
Men i alla fall, jag vill ändå nämna det ifall det är någon som sitter och vet, sett den här forskningen på det. Men huden då är vårt största organ, eller ett av våra största organ.
Ja.
Som skyddar oss från väldigt mycket och också håller ju väldigt mycket på plats i kroppen.
Mm.
Vad skulle du säga är vikten av att ta hand om huden ändå, om man tänker när det kommer till just att varför vi använder produkter och så?
Det är ju jätteviktigt att ta hand om sin hud. Det är ju dels då den rent medicinska funktionen då, att man stänger inne mekanisk barriär och stänger inne det som ska stängas inne, och man skyddar mot yttre påverkan då utifrån. Och för att kunna göra det så måste ju huden vara intakt, och den kan ju inte vara stora sår i den eller sprickor eller sådär. Då fungerar ju inte huden som den ska. Plus att det är ju naturligtvis oangenämt att ha sprickor och torr hud eller flagor och fjäll på huden också. Så att, och i dagens samhälle så tvättar vi oss ju ganska mycket. Och det är ju en belastning på huden. Och det måste man ju då kompensera med hudkräm i stor utsträckning om man ska ha en bra hud. I Sverige är det kallt på vintern, torr luft. Så många märker av att man behöver mer fet kräm, eller kanske fetare kräm på vintern än på sommaren kanske också. Så att det finns all anledning att smörja in sig och ta hand om sin hud. Sen är ju också, det vittnar ju människor med akneproblem eller människor med hudallergier. Så det är ett väldigt stort socialt handikapp att ha en hud som inte ser frisk ut också. Har man väldigt allergiska händer till exempel, då vill man kanske inte ta i hand eller visa sina händer. Och har man väldigt akneproblem i ansiktet, det är också ett väldigt stor negativ parameter för de som har det. Så att en frisk, välmående hud är otroligt viktigt.
Mm. Och vad bör man tänka då för att ta hand om det? Jag vet inte, smörjer du in dig ofta?
Jag smörjer in. Jag har väldigt enkel hud, tack och lov. Min fru har mycket torrare händer än vad jag har. Hon måste smörja sig väldigt mycket mer än vad jag måste göra. Jag smörjer in mina händer lite nu och då. Jag smörjer in ansiktet varje dag. På sommaren smörjer jag in kroppen mycket i större utsträckning också. När man är mera kortbyxor och kortärmat och badar och mera så.
Men då är det också solskyddsfaktor som
kommer in. Då är det solskyddsfaktor och absolut.
Precis. Men om man då ska välja vad man ska smörja in, för det finns ju sån uppsjö av olika produkter för typ allt.
Ja.
Om det så är peeling eller hudkräm, nattkräm, ögonkräm, föryngringskräm, jag vet inte, allt som finns på marknaden.
Ja.
Vad säger du om det, just för vad den har för inverkan faktiskt på huden?
Ja, alltså, det är framförallt skulle jag säga dagkräm, nattkräm. Då är nattkräm ofta lite fetare än dagkräm, men det är oftast skillnaden. Liksom, för att på natten är det inte lika viktigt att se matt och fin ut kanske, då kan man vara lite kladdig och sådär, så kan man ändå bara gå och lägga sig eller ligga där, och det kan också vara lite gosigare kanske, ha lite fetare produkt på natten. Annars som här liksom, det är väl klart det är mycket marknadsföring också, vad de ska göra och inte göra, vad man ska använda dem, men det är också faktum att det är klart att det är väldigt stor skillnad på liksom huden på dina hälar och huden på dina ögonlock liksom. Det är väldigt stor skillnad i tjocklek på huden där, så det är klart att det kan ju finnas anledning att ha olika produkter för olika typer, för olika ställen på kroppen liksom. Och handkräm kanske en praktisk produkt, den är enkel att ha i handväskan, och man smörjer just händerna som är tillgängliga på ett visst sätt, och ansiktskräm kanske man har i badrumsskåpet, och body lotion har man i badrumsskåpet och så vidare. Sen för kvinnor har ju ofta ögonkräm om man vill ha det då, för det är ju extra tunn hud och extra delikat hud och mycket makeup removers som används i det området, då vill man kanske ha en extra fin kräm till det området också då. Det är också väldigt liksom i ögonfallande, bokstavligt talat då, del av människokroppen då, huden runt ögonen.
Men om man då ska gå till det här med vad som är kemiskt och vad som är naturligt, för det blir ju mer och mer att folk pratar om att, så här, att det är bra med, jag har några produkter hemma där det står liksom 100% naturligt och veganskt, och vissa har ju 38 olika ingredienser på förpackningarna.
Ja.
Och då blir jag så här, hur kan det vara möjligt att det är så olika på någorlunda samma produkter?
Ja, men det finns ju säkert flera förklaringar. Men en av dem, många naturliga ingredienser har ju latinska namn då, lite latin, Helianthus, Anus, Seed Oil, solrosolja och sådär. Men den består ju säkert av många olika kemiska komponenter, men det namnet är bara ett namn då. Medan det liksom, om man plockar från kemikaliefabriken, då är det glycerin ett namn kanske och bensalkoniumklorid ett annat namn och så vidare. Så då blir det ett namn per produkt, per ingrediens så att säga. Medans, så att man ska inte bara liksom, jag tror inte man ska liksom fästa så stor vikt vid om det är 38 ingredienser eller 18 ingredienser i en produkt. Det är heller inte, återigen det är dosen då, är det hög dos av någonting kan det ha en större påverkan, men i en kräm är det ofta så här mjukgörande, sköna ingredienser som är i hög halt då, som ska göra huden mjuk och fin eller återfettad eller återfuktad. Då. Och det kan ju vara en vegetabilisk olja, det kan vara ett syntetiskt paraffin till exempel. Det är ju tyck och smak vad man tycker är bra där. Det är ju inte så att någon är bättre eller sämre än någon annan. Man kan ju räkna på olika livscykelanalyser eller på miljöpåverkan eller på hälsopåverkan, men kanske på välbefinnande eller hur tycker man själv. Liksom. Det är ju väldigt individuellt vad man tycker är bra. Liksom. Olika människor har ju, vi har ju olika tjockt hår, olika tunt hår, olika hårfärg, olika hudtyp, fet hud, torr hud, blandhud och så vidare. Så att alla gillar ju olika produkter. Så att det är ju det snacket om att det är många ingredienser. Det är snarare för att man skulle känna sig lite trygg i det, för då är ju alla ingredienser i ganska låg halt, så att då har de säkert...
Så det är nästan bättre ibland kan det vara?
Det är svårt det här. Det finns inget rätt eller fel eller svart eller vitt skulle jag säga, men alla kosmetiska produkter är också säkerhetsbedömda. Det är ju sånt som vi gör i våran professionella vardag, säkerhetsbedömer. Tittar då på alla ingående ingredienser i den halt de finns och i den exponering som produkten leder till. Och sen gör man en säkerhetsbedömning av det. Så att alla produkter som finns på den europeiska marknaden, de är ju säkerhetsbedömda av någon som kan det här.
Och det kan man vara, därför kan man vara trygg med att det du kan köpa, oavsett vad det står på baksidan, har blivit godkänt, annars skulle andra kommit igenom.
Ja, det har blivit säkerhetsbedömt om då den här ansvariga personen har gjort som man ska enligt lagstiftningen så att säga. Så då är det säkert, och det får man ju lita på. Det finns väl säkert någon som fuskar också, men de allra flesta produkter, de som är lagliga, de är säkerhetsbedömda.
Så du skulle säga att oavsett vilka produkter du än köper på handeln idag, så behöver du inte vara orolig för att det är skadligt för dig?
Ja, absolut. Det skulle jag säga.
Mm. Men jag var ju då en av de här som har trott att när jag smörjer in min hud, så med tanke på att jag tänker på liksom lymfsystemet och att liksom det är stora reningsverket i kroppen, och så lägger jag på massa saker som den ska behöva ta hand om. Men det kommer inte så långt.
Det kommer eller? Inte så långt. Nej, alltså det mesta, återigen, huden är en jättebra barriär som stänger ute det man smörjer med i stor utsträckning. Någon procent kan kanske komma in då, beroende på vilken molekylstorlek det är på ingrediensen och så kan ju absolut, man svettas ju om man tränar lite grann, man svettas ut lite vatten, och de som slutar röka och har nikotinplåster får ju in lite nikotin i blodet. De tycker inte att de får in tillräckligt, men så att lite kan ju gå in och ut genom huden. Men det är inte så att mycket gör det, utan det är, om man jämför med tarmen, när man äter och dricker, då går saker ner i magen i tarmen och sen går det ut i blodet. Och det som inte går ut i blodet går ut bakvägen.
Så du skulle säga att det är mer riskfullt det vi stoppar i oss via munnen?
Ja, alltså om man pratar ur ett systemiskt exponeringsperspektiv, alltså hur mycket kommer in i din kropp, ut i ditt blod, ut, kan simma runt i dig. Då av det du äter så går ju tarmen är designad för att släppa igenom saker. Den ska ju släppa igenom kolhydrater, fetter, proteiner och mineraler och allt det du äter. Det ska ju gå ut i blod. Om man dricker några glas vin, nu ska vi inte göra oss lustiga över etanol, men det är ett bra exempel för de flesta har en relation till det. Då tar det inte så lång tid innan man känner att nu har jag etanol i mitt blod. Men skulle man stoppa etanol på huden så skulle det inte hända så mycket. Liksom. Huden stänger ute. Så att det är väldigt... Liksom, det är väldigt mycket missförstånd där, skin food och vad matar du din hud med och så här. Men huden, och jag tycker heller inte att hudvård ska handla om, liksom, hade det varit en bra väg in i kroppen, då skulle läkemedel administrerats via krämer, och det gör de i väldigt liten utsträckning. Alla vill ju göra tabletter som man ska äta, en tablett om dagen är ju det perfekta, eller kanske två, för att magen och tarmen är ju det som sättet som primärt kommer in i kroppen. Sen är ju lungorna är väldigt bra också, om man andas in då eller om man så, det syresätter man sig själv hela tiden, så att det är väldigt.
Men jag har hört att sådär, och återigen, jag har hört, inte, det är en ganska vanlig grej kanske just när det gäller det här kemiska och vad som är farligt. Men just som med deodorant till exempel, huden upplevs ganska tunn där och att det sitter nära lymfdelen. Ja, ja. Hur farligt är det med de icke-naturliga produkterna just när det gäller deodoranter?
Ja, det har ju varit en snackis också där med aluminium då i antiperspiranter då, som är, men fackordet är ju antiperspirant. En deodorant är ju en produkt som innehåller parfym. En antiperspirant, det är en sån produkt som den kan innehålla parfym, den behöver inte göra det, men den innehåller aluminiumsalter som gör att man svettas mindre där man applicerar produkten. Och det gör man ju då i armhålan traditionellt då, så svettas man mindre. Och det funkar ju så att de här aluminiumsalterna, de bildar pluggar i svettkanalerna, alltså temporärt. Så att då svettas man ju inte där man applicerar produkten. Och sen över tid så löser de här pluggarna upp och så går de ut utåt då. Det går inte in i kroppen utan det går ut från kroppen då. Mm. Så att det här är väldigt mycket av en skröna att antiperspiranter skulle ge bröstcancer, har varit en sån här skröna för att armhålorna sitter nära brösten. Det är också en ganska fånig tankefigur med tanke på att det skulle gå in systemiskt och påverka hela kroppen naturligtvis då. Men återigen, antiperspiranter, de är säkerhetsbedömda. De är också säkra att använda, så att det är liksom en smaksak om man vill använda en antiperspirant, och ska man känna sig trygg med att göra det, och det är en jättebra produkt då, som gör att man inte svettas där man applicerar den. När jag var liten och när du var liten kanske, då sa vi LP-skivor, det vet inte folk vad det är, nu ser man lökringar tydligen, men att man har väldigt, väldigt stora svettproblem, det blir man ju av med då liksom, om man har en antiperspirant om man applicerar den där.
Men jag tänker då att, för det är ju inte så att man använder det en dag, utan du använder det liksom varenda dag i princip året runt.
Ja.
Då blir det ju väldigt mycket påverkan alltså under en längre tid. Och det har inte heller någon påverkan, menar du?
Nej, det menar jag.
Men det där är ju helt jättekonstigt, för det var jag helt stensäker på.
Ja.
Vad jag har blivit, men just det, hur vi påverkas av då utifrån vad som är farligt kemiskt sett och vad som går in i våran kropp.
Ja, men absolut. Och det är väldigt mycket sådana skrönor och myter. Och vill man, men känner man sig olust inför att använda en antiperspirant, då finns det ju deodoranter då, som är bara parfymsoppor. Då, som de hindrar ju inte svetten. De maskerar ju svettens doft genom att ha ett väldigt högt parfyminnehåll. Eller bör man då inte använda någonting alls och lukta svett då, eller liksom duscha oftare. Eller liksom
men du menar att det kommer inte, det skadar inte kroppen att använda det?
Nej, det gör det inte.
Det som är i innehållet.
Det skadar inte kroppen. Framförallt blir det i princip noll bidrag till aluminium i kroppen också. Och vi får heller inte glömma bort, återigen på det här med kunskap om kemi. Aluminium är en av de vanliga metallerna i jordskorpan. Så allting som växer i jordskorpan, det vill säga all vete och potatis och whatever, och kor som betar gräs som växer i jordskorpan, innehåller ju, alla livsmedel innehåller ju låga halter aluminium. Så de halterna aluminium var i kroppen kommer ju i stort sett från livsmedel. Så återigen då, man väger de här olika exponeringsvägarna ifrån mot varandra. Det man äter och dricker, det diskuterar vi mycket mindre än det man smörjer på huden.
När
man
kanske och varför tror du att det är så?
Ja, men jag tror delvis kanske den här regeln om att deklarera alla ingredienser på en förpackning och att det finns ett väldigt stort intresse och folk tycker att det har otäcka namn och att det har blivit en sån liksom snackis. Men livsmedel sitter man inte och tittar på likadant. Sådär. Eller bananer finns det ju ingen ingredienslista på och så vidare. Så.
Men vad är det för regler som gäller där? För att jag tittade på några av de förpackningar jag har, och där finns det på några så finns det ingredienser på själva förpackningen, men inte på den andra. Jag fick gå in på hemsidan på den ena.
Ja, det är också. Om det är en kosmetisk produkt som har då en behållare, som man säger, innerförpackning då, och sen har den en ytterförpackning också, då är regeln att ingredienslistan måste stå på ytterförpackningen. Och tanken med det är ju att man ska kunna vid köptillfället titta på vad produkten innehåller.
Så det är själva, om det är till exempel, nu sitter jag och håller en tub här, så att om den är i en låda, så räcker det med att det står på lådan. Det behöver inte stå på själva tuben.
Precis, innehållsförteckningen behöver inte stå på innerförpackningen.
Nej, just det. Men det måste ändå finnas. Och sen var det väldigt bra, för jag gick in på den ena som, och de hade också skrivit ut på hemsidan också så här, vilka av de här som är viktiga för huden.
Ja,
alltså vilka
absolut.
Ämnen.
Ja,
det tycker jag var väldigt schysst.
Ja, det finns ju mycket sån information, tilläggsinformation då, som företag har på sina webbsidor, absolut.
När man då tittar på, när vi kommer till, du var inne på det här med solen, så har det ju pratats en del kring hur skadligt, alltså det är för att så många barn till exempel har ju börjat att man använder hellre täckande lång baddräkt typ, som är långärmad och så. Det har väl kanske inte bara att göra med att man är rädd för att det är skadligt, att själva krämen är skadlig, utan mer att det kanske försvinner och det är lättare om de sitter och badar att det inte åker av. Men jag har också fått höra väldigt mycket om att solkrämen även kan, nu är det jätteviktigt att vi använder solkrämen, men att det även kan vara skadligt för miljön eller korallerna till exempel om vi är utomlands och så vidare. Har du hört någonting om det?
Jo, absolut, jag har hört om det, och det finns ju jag tror det är Hawaii och Florida har väl något förbjudit ett eller två av de här UV-filtren som är ganska vanliga.
För det UV-filtret är det som är skadligt?
Ja, UV-filtret är de verksamma ämnena. Det är de som skyddar mot det UV-filter som skiljer en body lotion mot en solkräm, kan man säga. Det är enkelt uttryckt då, en solkräm med body lotion med UV-filter i då. Så de skyddar dem mot solens farliga UV-strålar och så gör att vi får mindre UV-strålning på vår kropp när vi har solskyddsprodukt på. Och det är ju bra, för att ju mer UV-strålar på vår kropp, desto högre risk för hudcancer. Och det är en väldigt energirik strålning som då... Vi blir bruna, vi tycker det är snyggt i Sverige fortfarande, men det har också vissa... Liksom, det finns ett starkt samband mellan UV-strålning och hudcancer också. Så att det är en väldigt viktig produkt. Hudcancern ökar i Sverige och i de nordiska länderna. Vi är ju soldyrkare, så fort snart börjar ju solen komma riktigt varmt och då slänger vi av oss kläderna och bränner oss gärna. Sådär. Mm. Så att... Men visst, UV-filter har också ganska dåliga miljöegenskaper. Det är ett faktum. Men här kommer den här risk-nyttovärderingen in som man tillämpar för läkemedel i väldigt stor utsträckning. Om man tänker att ett väldigt starkt läkemedel som kanske botar cancer, då accepterar man ju att tappa håret och må väldigt illa. Det är ju den ena extremen. Men för en vanlig body lotion, där finns det ju ingen sån nyttoeffekt. Den ska ju bara kännas bra och vara skön. Men UV-filter ligger väl någonstans där mitt emellan då. Den skyddar ju mot UV-strålning, och det finns, med dagens teknik har vi inget annat sätt än att använda de här UV-filtrerna i krämer då. De är inte jättebra för miljön, men man bedömer att hälsoeffekterna på människan är övertrumfar de här. Inte minst i Sverige, det är en väldigt kort solsäsong, vi använder dem ganska lite, men visst har de dåliga miljöegenskaper, så är det.
Jag läste på apotekets hemsida, så står det att solskydd innehåller inga hälsoskadliga ingredienser som kan orsaka skada på din hud eller hälsa. Skillnaden på naturlig ekologisk solskydd och vanligt solskydd är att det används fysikaliska UV-filter som titandioxid och zinkoxid.
Ja.
Och sen läste jag på en annan hemsida. Är det viktigt att ha naturliga solskydd under många? Redan 2019 hade en studie undersökt och visat att kemiska UV-filter i solskydd tränger in genom huden och ut i blodet. För vissa solskydd blir nivåerna i blodet så höga att de bör utredas för hälsorisk enligt studier. Mm. Och det var en artikel som släpptes i Svenska Dagbladet.
Jo, absolut. Ja, vilka halter det får man ju titta på noggrannare. Men rent generellt sett, huden stänger ute. Det är väldigt låga halter som går in i blodet. Så där skulle jag vilja titta närmare på innan jag kommenterar en enskild studie i så fall. Och när det gäller med fysikaliska och kemiska filter, det är sant. Det finns två som man brukar kalla för fysikaliska, då, zinkoxid och titandioxid. Och sen är de övriga filtren är organiska molekyler, då, kolinnehållande molekyler så att säga. Och kan man göra den uppdelningen, annars kan man tycka att alla de där UV-filterna är kemiska. Så titan var det inte kemiskt med titandioxid eller zinkoxid, kan man undra. Men det är sant att då tycker man, det finns då vissa sådana här regelverk som då tycker att man ska inte använda syntetiska UV-filter, utan då vill man använda naturliga mineral från jordskorpan som zinkoxid och titandioxid.
Men vad är det som gör här då att det här går in i blodet och inte... Det andra vi pratar om.
Ja, och sen att det går in i blodet, det är ju också liksom en sån där etta nolla. Liksom. Ja, man har mätt väldigt låga halter kanske, men som inte har någon som helst negativ hälsopåverkan. Alltså, jag säger ju inte att huden stänger ute, alltid säger att huden stänger ute 99% eller något sånt där. Så då går du, 1% går ju kanske in då eller så. Så att, och då är det kanske 4,5% av ett UV-filter i en produkt, och man applicerar 18 gram på en hel kropp. Hur mycket går då in i kroppen och hur mycket har det någon påverkan eller inte? Så att det är många att påvisa att någonting har gått in, det kan vara sant, men sen kanske man inte berättar att halterna var så låga att det inte har någon påverkan. Så att det är ju nyanser där som ofta kommer bort.
Men är det just sådana här saker som gör att det blir en form av kemofobi? För att då blir det ju, men vem fasiken ska jag tro på?
Ja, nej, men absolut. Mellan tummen och pekfingret, om man jämför exponeringen av att smörja in hela sin kropp med att äta normala frukost, lunch och middag, så är jag säker att frukost, lunch och middag har enormt mycket större påverkan på din kropp än att smörja in sig. Mm. Och också då, om man tänker i det här fallet, där finns en hälsofördel med att smörja in sig. Man kan ju utgå ifrån att man befinner sig i, det är sommar och det är soligt, om man smörjer in hela sin kropp med solskyddsprodukt. Och då hade man inte smort in sig, hade man kanske bränt sig, man kanske ökat risken för att bränna sig och få hudcancer på sikt också. Så att det är ju också en väldigt viktig Jag vill inte säga att liksom skillnaden mellan hudcancer och inte hudcancer är solskyddsprodukter, men jag vill säga att solskyddsprodukter är ett väldigt viktigt komplement till att skydda den huden som är bar på sommaren eller den huden som är bar när man åker till sydligare breddgrader på vintern. Det är mycket bättre om den är insmord än om den är inte är insmord. Mm.
Den har mer liksom positiva sidor än de här sakerna som vi pratar om nu. Att det eventuellt kommer in någonting
absolut.
I blodet. Så är det liksom, ja, det kanske det gör, men den gör ingen skada på samma sätt som om du inte smörjer in dig.
Nej, men absolut. Jag har suttit också och hanterat reklamationer för stora svenska företag. Och då kan man få de här, alltså före pandemin i alla fall, kunde man få den här. Jag har varit på solsemester över jul och nyår på sydligare breddgrader och så har jag använt eran solskyddsprodukt. Nu ser min hud, nu är den flammig och irriterad. Och det måste bero på solskyddsprodukten. Ja, men kan det tänkas att du har haft andra kostvanor under semestern?
Ja, alltså, det finns andra saker också som kan påverka det.
Jag menar, om man druckit paraplydrinkar, äter pommes frites och majonnäs, det påverkar också hudens kondition. Liksom, så att det är ju, ja.
Hur mycket påverkar det vi äter, som du säger, och dricker huden?
Ja, alltså, det är klart att sannolikt bra mycket mera. Men om man tänker på vad är ytterst på huden? Jo, det är ju död hud. Det yttersta hud.
Fräscht det låter.
Ja, eller hur? Ja, håll i det, det kommer mera.
Okay.
Ja, men om man bor många på liten yta, då blir det dammigt. Ja, det känner alla till. Om man bor lite färre på större yta, då blir det mindre dammigt. Ja. Och vad är då dammet? Ja, men det är ju döda hudceller i stor utsträckning.
Fy fan,
så kan det är otäckt. Ja. Mm. Ja, så dammråttor är död hud då. Livet handlar bokstavligen om att vi går runt och dammar, kan man säga. Mm. Ja. Och när man då exfolierar då tar man ju bort huden snabbt, så att säga. Så att den naturliga exfolieringen är att vi går och tappar huden i lite lagom takt då, så att det blir lite dammråttor om vi inte dammsuger på en vecka. Men det är också ett tecken på att huden växer inifrån och ut. Den skapas i underhuden, dermis, epidermis och så vidare. Och sen när det finns tillräckligt mycket bra ny hud, då tappar vi den gamla döda huden som vi då inte behöver. Då har den gjort sitt, så att säga. Och det har väl alla en relation till att man har kanske skurit sig lite grann. Och sen ser man hur det där såret blir mindre och mindre för varje dag, nästan bokstavligen. Så efter 10, 12, 15, 20 dagar så är det helt borta. Då har huden läkt det. Då är det en extrem process och då har ni skapat extra mycket ny hud på ett ställe där det har behövts, då, så att säga. Så att huden är ju helt fantastisk. Då måste man ju då mata hudcellerna med bränsle, då, kolhydrater, fetter och proteiner, för att de ska, vitaminer och mineraler, för att de ska fungera på ett normalt sätt. Eller kanske fungera extra bra på vissa speciella situationer. Så att huden växer inifrån och ut, så att absolut, det man äter och dricker, och återigen då generna, ens egna gener spelar ju roll. Man får ju liknande hudtyp som sina föräldrar har, eller en mix av sina föräldrars hudtyp, eller kanske mer av den ena än av den andras, men oftast finns ju någon form av att man påminner om sina föräldrar på något sätt.
Men alltså, finns det någon kemiska, alltså just den här produktionen av olika ämnen i kroppen som stärker, för att när vi blir äldre så är ju inte huden lika alert längre.
Nej.
Vad kommer det om?
Ja, det är ju åldrandet helt enkelt. Att vi blir äldre, vi blir stelare, vi blir rynkigare. Rynkorna sitter kvar längre, rynkorna blir djupare. Om man sover middag får man kvar en sån här litet väck. Liksom. Det fick man inte när man var 18 och sådär. Då sover man inte middag heller kanske. Men, och det är ju i hudens fall, det är kollagen och elastin. Det finns två proteiner då, som produceras i huden. Och produktionstakten av dem minskar ju. Och vi får mindre hyaluronsyra i huden också naturligt. För det är ju det här som fyller ut eller som plampar oss kanske lite grann då. Och det kan man väl känna och se på människor som är väldigt gamla, att de har lite insjunken hud och är väldigt rynkiga och skrynkliga och så, inte så spänstiga, inte så elastiska i huden. Så det är en fullkomlig naturlig del av åldrandet, att man då, på samma sätt som de flesta människor tappar sitt hårpigment i 40, 45, 50 års åldern liksom, och väldigt många kvinnor färgar håret i väldigt många år för att motverka det där då, men det är ett faktum att alla var gråhåriga eller flintisar, så att säga.
Men där tänker jag också så att det finns ju många, alltså det här, vad heter det,
hyaluronsyra.
Ja, jag tycker det är så svårt med de här orden. Det finns ju bland annat att i vissa produkter, också så här kollagen kan man få i sig inifrån.
Ja.
Tillför det något för att liksom stärka?
Alltså utifrån, jag tycker hyaluronsyra är en så här klassisk anti-age-ingrediens, brukar man säga, i kosmetiska produkter. Den är ju då, det är väldigt bra fuktgivare, så att den kan ju binda väldigt, om det är 1000 gånger sin egen vikt i vatten. Så att den binder väldigt mycket vatten. Så det är en fuktbomb, kan man säga. Men det är också då att den då kan liksom rent mekaniskt fylla ut rynkor helt enkelt.
Så att men de tar inte bort dem?
De tar inte bort dem. Nej men de
gör dem lite mjukare helt enkelt.
Ja, men alltså, intrycket av dem ser mindre ut under 8 timmar efter man har applicerat en kräm till exempel. Och det är väl ingen dum effekt kan jag tycka. Jag kan tycka att det är en ganska bra effekt.
Ja, jag tycker också rynkor är väldigt fint, bara de är mjuka. Jag brukar säga att jag tycker om mina rynkor, bara de inte torra och nariga.
Ja.
Men det kan hjälpa att mjuka upp.
Ja, alltså temporärt. Då, som en kräm. Alltså man bokstavligt talat, man spacklar egentligen. Man spacklar igenom, man gör en yta jämnare än vad det var innan genom att applicera kräm. Men vad jag däremot vill uttala om, man ska heller aldrig underskatta placeboeffekten tycker jag. Det är liksom, tror man på någonting och tycker det känns bra och mår bra av det, då är väl det jättebra kan jag tycka.
Och hur ofta är det så att man faktiskt placeboeffekten gör att det här känns toppen för mig?
Jag vet inte hur ofta det är, det är individuellt, men just när man pratar kemofobi och skepticism, då kanske är det nocebo istället, den negativa förväntanseffekten.
För så kan det också vara.
Ja, men så kan det också vara, absolut.
Men när vi kommer då till en sak till som jag undrar över det här med huden, för det finns ju då mycket oljor till exempel, och sen så finns det till exempel lotion, då säger man att så här, men lotion kanske sjunker in snabbare för det är mer vatten i det och det sjunker ner i huden på ett annat sätt, och olja lägger sig liksom lite utanpå och tar längre tid. Hur är det kemiskt uppbyggt, hur funkar det där för vad som är kanske hållbart? Vad håller längst?
Ja, det är svårt att svara generellt på, för det är ju, alltså alla sådana här oljor eller lotions, de innehåller ju flera olika ämnen och de ska ju samverka och hjälpa varandra kanske också. Så att det är liksom, det är svårt att jämföra liksom en ingrediens mot en ingrediens. Så där, utan det är kanske en helhet i formulan som gör hur pass bra det fungerar. Och hur pass bra det fungerar på just din hud och vad du gillar också. Om du gillar en liten fetare konsistens eller en liten vattnigare konsistens. Det är ju väldigt mycket individuellt i det där. Men också generella missförstånd tycker jag kring djupt ner i huden eller på ovansidan eller ner i lymfsystemet, ner i dermis, ner i blodomlopp, eller vad pratar man om? Liksom, det är ju yttersta hudlagret på stratum corneum som man oftast som man behandlar med kräm, och det är ju det man ska behandla med kräm också tycker jag. Det är det man ska göra mjukt om det känns lite liksom lite torrt och lite så att och sen har vi alla en olika torr eller fet hud, så då vill man ju ha en olika fet eller torr produkt då, eller olja eller ja. Och sen är vi olika, ingen gillar väl kladd för all del kanske, men en del kanske tycker det känns lite rikt och lite mysigt om det är liksom, nu är jag insmord ordentligt så här. Eller en del vill att det ska liksom vara väldigt lätt att smörja in, att det ska absorberas i det yttersta lagret snabbt och så att det inte blir kladdigt liksom.
Så det är mer, det har mer att göra med, det är ingenting som är bättre eller sämre, utan det är mer än vad du tycker om själv. Det viktigaste är att du vårdar huden och smörjer in den om den behöver, om den är torr.
Ja, det skulle jag säga, absolut.
Ja. Min mamma hade ju alltid, hon hade ju barnängens olja, kom hon när vi var små, och smörjde allting i kroppen, och hon hade ju en sån här fantastisk hud.
Ja.
Jag hoppas jag ärvt den då, ja. Man pratade om gener förut. Men så jag tycker ju personligen väldigt mycket om just olja. Men det är ju en personlig grej då.
Ja. Nej, men och det är väl bra. Alltså jag har ingen...
men när det gäller oljor då, för det finns ju väldigt många olika, och då pratar man så här arganolja, det finns avokadoolja, det finns massor med olika oljor som man anser är naturliga.
Mm.
Är de alltid bättre då än...
Finns det... Nej, återigen, varför skulle de vara det? Det är roligt när grundpremissen sitter så djupt i många. Och jag har en kompis inom kosmetikasfären, hon säger det att varför skulle det vara naturligt att smörja in sig med olivolja? Är det inte naturligt att äta olivolja? Eller varför skulle det vara naturligt att smörja in sig med brännässlor? Det gör väl jätteont. Liksom. Alltså, varifrån kommer tankefigurer att det skulle vara naturligt att smörja in sig med...
Ja, men att det inte är någonting som är syntetiskt, utan det känns mera riktigt, för att vi har ju faktiskt varit en del av naturen.
Ja.
Så för mig känns det mera logiskt tänkt att jag använder hellre än alltså avokadoolja, om jag får någonting som är syntetiskt framställt. Ja. För det känns för mig bättre tankemässigt. Ja. Och det är där jag då undrar, absolut, är det så att det inte är så?
Nej, alltså varken eller skulle jag säga. Det är en fråga om tycke och smak. Alltså. Om man gillar en paraffinkräm, eller om man gillar en olivoljekräm eller en arganoljekräm. Alltså rent kemiskt är de ganska lika, men visst är det skillnader på paraffin och på vegetabilisk olja, det är det absolut. Men det är inte så stor skillnad som kanske många tror. Det är ju ändå liksom kolväten och syren.
Återigen, när man inte kan den där kemiska termen.
Nej, och sen kan man ju också, det finns ju kanske möjligen en annan aspekt av det också, det är ju att de här vegetabiliska oljorna, de kan man ju också använda till livsmedelsproduktion, så de kan ju också konkurrera med livsmedelsproduktion på ett annat sätt än vad paraffin gör, och det kan man ju inte äta så att säga, så att det kan man ju, det kanske konkurrerar med annan kemtech-produktion då, eller läkemedel eller liksom, ja, så att Men gillar man krämer, det finns ju jättemånga krämer med vegetabiliska olja, då ska man naturligtvis använda dem.
Så att det var inte det att det var mer naturligt, men det känns bra, ja, på något sätt.
Nej, och känslan är ju inte oviktig, det är jätteviktig.
Och sen tänker jag på förpackningar. När vi har krämer eller olika saker i förpackningarna, till exempel om det är återvunnet plast eller vad det nu är, om det är en plåtburk eller glas eller vad det är. Kan avsöndras ämnen ifrån förpackningarna till krämerna som är inuti?
Ja, alltså teoretiskt, nu ingår ju det i säkerhetsbedömningen också, att man kontrollerar förpackningsmaterialet, att det är av god kvalitet och att det inte finns någon sannolikhet för att det skulle kunna migrera förpackningsmaterial in i produkten. Så att det är en väldigt liten risk, skulle jag säga.
Finns det några förpackningar som man ska undvika, alltså så här, som kan avge mer?
Nej, alltså jag skulle inte säga inte generellt, för de blir ju inte långvariga på marknaden i så fall. Om de skulle liksom börja läcka, eller det skulle också förmodligen göra att själva förpackningen i sig kanske skulle bli fuktig eller luddig, eller produkten skulle kanske bli missfärgad eller liksom sådär. Så att det skulle liksom inte... Det skulle inte förekomma i någon längre tid på marknaden. Då skulle man ju ta bort den och byta ut förpackningen.
Så att du säger att det finns liksom ingen större fara att om man nu köper återvunnet plastburk eller vanlig plastburk, förhoppningsvis återvunnet, så är det ingen fara att det avger ämnen som kan skada innehållet, eller gå över till innehållet som kan skada oss.
Nej, och det är ju liksom också en av plastens stora förtjänster, det är att det är inert och att det liksom inte går sönder, att det inte interagerar och att det liksom kan innestänga och utestänga vatten. Det är ju också plastens stora fördel. Så att plast har ju väldigt många fördelar, även om det har en negativ klang kanske.
Så att det stänger ut?
Det kan utestänga vatten, det kan innesluta vatten. Det är ju plast. Ja, glas kan göra det för all del. Jag har ett glasglas här och porslin kan göra det. Men de här är tunga material, dyrbara material, energikrävande material. Inte så praktiska att ha i butikshyllor kanske, eller skeppa över hela världen. Plast är ju så billigt, så lätt, så tunt, det går att trycka, det går att färga, det går att liksom, det finns väldigt många fördelar med plast.
Men det finns också väldigt många nackdelar med det, eftersom det påverkar vår miljö.
Ja, det är klart att det är ju en ändlig resurs, att det kommer från petroleumråvara, och det måste vi väl vänja oss av med på sikt. Och det är det jag pratar om, att vi måste hitta mera återvinning i avfallsledet, så att vi kan återvinna mera plast och använda den plasten flera gånger. Sen är ju inte glas eller porslin eller metall eller trä är ju inte heller okontroversiellt om man tittar på ett helt livscykelperspektiv heller. Och så.
Nej, men medan man hittar plast i haven så bryts ja, det ju inte ner.
Nej, absolut. Men om man skulle, det är ju mänsklig felhantering som är väldigt olycklig, och att det finns så mycket plast beror ju på att plasten blivit så populär. Så att, men absolut, det är ett jättestort problem med marin nedskräpning och nedskräpning överlag, vad är det, 3-5 miljarder människor på vår planet har inte en ordentlig sophantering, åtminstone inte med svenska mått mätt, liksom att vi har återvinning, att vi har fraktioner vi samlar in, att vi har containrar som hämtas med lastbil, och det som inte kan återvinna gör vi fjärrvärme av och så här. Det är ju en jättefin modell vi har i Sverige som vi verkligen skulle önska att flera kontinenter hade.
När vi kommer till den här produktinformationen som jag var lite grann inne på, finns det någonting som du skulle säga, nu säger att allting jag genomgår ju liksom en säkerhet så att det inte ska, men finns det någonting som man, några ämnen som i alla fall ändå så här, att det där kan man vara varsam om, har man känslig hud så kanske man inte ska använda det här för att det är starkare för känslig hud, eller vad är det man kan hålla utkik efter, eller allergena ämnen?
Men alltså med kosmetik och krämer är det ju det största, den vanligaste typen av allvarlig biverkning då, det är ju hudallergi. Alltså att man får kontaktallergi mot ett en ämne i en produkt då. Det är ändå ett allergi är ju en ganska allvarlig grej ändå. Det är ju ett livslångt tillstånd liksom, som man inte blir av med och som man då den framkallas igen då om man utsätter sig igen för det här ämnet då. Och den vanligaste typen av ingrediens som ger den här allergin, det är ju parfym, alltså doftämnen. Och de kommer ju återigen ifrån
naturen.
Ja, parfymindustrin är ju för all del syntetiskt. Exakt. Men den har ju gjorts utifrån förlagan till parfymindustrin är ju den botaniska trädgården. Mm.
Där
är
det men den har blivit också syntetisk. Så att den kommer ju därifrån.
Absolut, men att man kom på det här var att man pressade rosenblad. Oj vad gott det här luktar. Den här vätskan luktar ju fantastiskt. Och det är ju då ett eterisk olja kallar man ju det. Olja som doftar gott. Och olja i betydelsen vatt eller vätska då, inte olja i betydelsen fet olja, utan olja i betydelsen vätska. För det här är lättflyktig vätska som då doftar gott och går upp i näsan och så får man en angenäm doftupplevelse. Och sen har ju kemister kommit på, men vad är det här för ämnen som doftar så här gott? Och sen har man tillverkat dem syntetiskt då. Så att det finns över 3000 doftämnen på ett parfymlaboratorium då i 3000 olika burkar eller flaskor. Men man fortfarande använder man ju väldigt mycket botaniska extrakt i parfymindustrin också då. Det vill säga eteriska naturliga oljor som man använder också då.
Men skulle det vara bättre då med eterisk olja om man är känslig för parfym?
Nej, det är ett väldigt vanligt missförstånd. För det är också det här med om man tänker sig en eterisk olja, om man tänker att en eterisk olja från en växt och innehåller 20 olika doftämnen som då tillsammans gör att det här doftar som det gör. Och sen skulle man göra man tar de 20 ämnena syntet och tillverkar dem syntetiskt och blandar dem exakt samma proportion som man hade i den eteriska oljan. Då har de här två produkterna exakt samma egenskaper. För det är ju den kemiska strukturen som bestämmer. Och halten och dosen av dem så att säga. Så att det spelar då ingen roll om det kommer från naturen eller om det är syntetiskt.
För det är exakt samma?
Eller? De har exakt samma egenskaper. Och det här är också ett vanligt missförstånd att eterisk olja skulle vara mildare mot huden än syntetisk parfym. Men så är det inte. Utan både, det är ju samma sak. Alltså, de här doftämnena, de har potentiellt hudallergena egenskaper. Så om det är någonting man ska vara lite försiktig med eller om man har känslig hud. Så det nummer ett som jag tittar på det är om det är produkten parfymerad och hur mycket parfym innehåller den. Mm. Det är en väldigt vanlig källa till. Och det finns ju väldigt många parfymfria alternativ idag. Det står ju ofta parfymfri på produkten. Eller man ser på produkten att den är parfymfri i dess presentation. Att den är kanske en vit tub och sådär. Att den är ganska clean i sitt uttryck då.
Men vad finns det? Finns någon fördel med att ha eteriska olja istället för syntetiska? Eller just det här doft?
Ja, det är primärt kanske marknadsföring då. Och det är ju inte oviktigt att man kan liksom marknad att det här kommer från pressade rosor som har vuxit på en sidsluttning strax ovanför Nice. Det låter ju trevligt till exempel. Istället för en syntetisk parfym då. Så att det är väl en marknadsföringsgrej.
Så du menar att det har ingen skillnad på våran hud? Eller vårat
nej, liksom? Alltså huden känner ju inte skillnad på om en molekyl är syntetiskt tillverkad eller om den är naturlig. Benzosyra brukar jag ta som ett exempel. Det är ett konserveringsmedel. Det finns i kryddhyllan på livsmedelsbutiken. Natriumbenzoat heter den där. Det finns i lingon. Man brukar säga att lingonsylt konserverar sig själv. Ja, för att lingon innehåller det naturliga konserveringsmedlet benzosyra. Men om man tillverkar benzosyra och säljer i kryddhyllan, då krossar man ju inte lingon och tar ut de där 0,5% som finns i lingon. Utan då tillverkar man ju det syntetiskt från petroleumråvara istället. Men om man skulle utsätta sig för benzosyra från lingon eller benzosyra från petroleum, då känner man ingen skillnad på det. För att det är molekylen som bestämmer, den kemiska molekylen. Och människokroppen känner ingen skillnad på, kan inte känna syntetiskt eller naturligt ursprung. Utan människokroppen känner bara igen den kemiska strukturen.
Men hur är det då med om man kommer till mat till exempel, där finns det väldigt mycket, alltså om man processat mat till exempel och att man bör välja liksom bra råvaror. Mm. Kan du vara med mig på den då?
Man bör välja bra råvaror, det håller jag med om.
Att ha processad mat som är liksom framställt och vad är det som gör skillnad i det? Därför att du pratar ju näringsfysiologerna om som har studerat där i flera år, att det är bättre med naturliga råvaror än att äta processad mat.
Ja,
alltså, vad är det som gör att det är skillnad?
Alltså, det beror på vilka processer man pratar om naturligtvis också. Vi har ju en väldigt massa processer för att få saker och ting på vårt bord i en form som vi gillar. Liksom. Men absolut, att använda råvaror av bra kvalitet, det är väl någonting som jag kan skriva under på. Men rent kemiskt så är det ju liksom... Ja, det är ju svårt att säga. Varför smakar vissa... Om man säger mat av olika fabrikat smakar på olika sätt, eller varför gillar man det ena mer än det andra? Jo, men det är ju, återigen, det skiljer ju kemiskt innehåll, det gör det ju. Men rent näringsmässigt och så, det där är ju mer de här stora grejerna. Hur mycket kalorier får man i sig per dag kontra på hur mycket man gör av med, hur mycket kolhydrater får man i sig och sådär. Så att det är svårt att... Det är, alltså jag tycker man ska ju verkligen försöka äta lite av varje, och man ska ju försöka äta varierat, och man ska ju försöka äta säsongsbaserat och på det sättet liksom, att man äter mycket jordgubbar på sommaren och man äter mycket kräftor i augusti. Ja, alltså det är ju ett sätt att liksom leva livet också, kan jag tycka, att när det finns det, när sparrisen går till, då äter man sparris och sådär. Så att det, jag gillar mat väldigt mycket och tycker det går gott, det mesta är väldigt gott. Så att,
jo, men om man, just när man kommer till den här processade maten, så menar jag just att någonting som smakar en jordgubbe som smakar jordgubbe.
Ja.
Och sen äter du någonting annat som är processat, så har du tillsatt saker för att det ska smaka som någonting annat.
Ja, men absolut.
Det är väl klart
att
att det måste vara sämre än att äta en jordgubbe och gör liksom, utifrån det.
Ja, absolut. Om man tänker sig riktig jordgubbe kontra jordgubbssmak, om vi pratar det. Jag är ju ingen nutritionist på det sättet.
Ja, men om du gör till exempel en glass och så använder du vanliga liksom, bär, än att du tillsätter...
Ja. Ja, men absolut. Om man gör en glass med riktiga jordgubbar i, liksom, det är ju, eller om man gör en glass med jordgubbsarom.
Då är det ju mineraler och vitaminer och allt annat som du får i jordgubbarna.
Ja, absolut. Men framförallt så de här aromerna som görs. Alltså, återigen, det kanske är förbluffande kanske, men jordgubben innehåller ju otroligt många, kanske 100 olika kemikalier då, eller beståndsdelar. Och när man gör en jordgubbsarom, då kanske man tar 5 eller 10 av dem, för de mest typiska kanske. Det är ju typiskt som pärontuggummi, är ju inte päron, utan det är just pärontuggummi, eller hur? Det är liksom, man förstår, det är den här smaken som man har lärt sig, det är päronsmak, men det är inte päron. Och det beror ju på att man har inte tagit alla. Vanilj är ett sånt exempel, tycker jag. Vanillinsocker, det är ju vanillin, det är ett ämne. Vanilj innehåller ju kanske 100 olika ämnen. Det är mycket rundare, djupare, mer lång smak än vad vanillin är. Men vanillin är också ganska gott, men det är liksom, det är inte alls samma sak som en vaniljstång. Så att där är då naturen helt överlägsen det syntetiska, men det beror ju på ekonomiska skäl, för att naturen har ju då gjort en produkt som innehåller 100 olika kemikalier. Det skulle man kunna göra om man är kemist också. Men det är ingen som vill betala för en sån autentisk vaniljarom, skulle jag tro. Då tar man ju hellre med den riktiga, the real thing, vaniljstången eller jordgubben, istället för att ta en snudd på perfekt vaniljsmak eller snudd på perfekt jordgubbsmak. Det finns liksom ingen marknad för det, skulle jag säga. Då vill man ju ha the real thing istället.
Ja, jag tycker att, alltså jag är ju fortfarande, jag tycker att det är liksom, jag fattar att det är kemikalier, att man gör samma, om det är, tar fram de samma uppbyggnaden av molekyler etc, vad det nu är, men det känns ändå så självklart för mig egentligen att vi är en del av naturen, så jag tycker att jag försöker greppa det, men jag är ändå lite skeptisk fortfarande, men jag är med, för det är också så att vi har ju också förstorat upp saker, till exempel inom kosten. Jag tänker på det här med ris ett tag, så var det här med arsenik.
Absolut.
Som det blev kopplat, nu började du skratta. För det, jag vet då att jag åt väldigt mycket riskakor under den tiden. Jag bytte direkt typ till majskakor då istället, för att jag trodde att det skulle vara bättre. Varför skenade det så som du gjorde?
Ja, men alltså, jag är inte avsiktlig att skratta dig rakt upp. Men jag föreläste precis, det var ju 5 år sedan någonting, där jag dök upp larmet i tid. Och då efter jag hade dök upp en kille och pratade med mig, och han var nybliven pappa. De hade något barn som var något år eller 9 månader eller så här, precis börjat äta, och det var struligt med maten med det här lilla barnet, och mamman var väldigt ängslig, och så precis då sen några månader tillbaka hade den här ungen ändå börjat äta riskakor, och de bara, åh vad skönt, nu får barnet i sig näring. Och sen kom det här larmet och mamman blev tvärnej till riskakor, och han var så bekymrad över då både liksom sin barns näringsintag och sin frus reaktion på det här då. Så att, och det är ett typexempel på när ett larm, det blir så 1-0, det är arsenik i riset. Och du byter till majskakor. Ja, då kanske det är mindre arsenik i majs. Men majsen växer ju också i jorden. Kanske på andra sidan i Nordamerika. Så det finns Asien kanske, vem vet. Men grejen är här att det är låghalt arsenik i riset. Så det var inte så att det var hälsofarligt. Men det blev liksom ett 1-0-alarm. Att man ville eliminera all risk, så att säga. Det går aldrig att eliminera all risk. Och här fanns det då, det fanns halter av arsenik, och sen dröjde det väl lite. Och så, men nu äter man väl riskakor, gör man inte det? Liksom. Så att det blåste väl över som de flesta andra land. Det har ju varit kadmium i potatisen och kvicksilver i pastan. Så de här tungmetallerna som är riktiga gifter, de finns ju i våran värld. Och då är det ju allting som växer i jordskorpan kommer att innehålla låga halter av dem. Oftast så låga halter att vi inte märker av dem på något negativt hälsosätt. Men skulle man göra en grundig kemisk analys, då skulle man nog kunna hitta både arsenik, och kadmium och kvicksilver i både potatis och pasta och ris och allting annat som växer i jorden.
Men du menar att det här var en sån låg halt så att folk blev skrämda av det? Det hade de ingen egentligen anledning till att behöva bli?
Nej, alltså rent generellt är det så med den där typen av larm att det oftast kommer fram att det är en förekomst av någonting. Sen sätts det senare i sitt sammanhang att det var inte så farligt. Eller, så de här, kommer ihåg,
och de rubrikerna ihåg, är inte lika stora?
Kommer ihåg rättelserna blir ju aldrig. Akrylamid i chips.
Ja.
Det var ju en sån riktig skandal. Alltså, chipsförsäljningen försvann ju under ett halvår. Och sen blev det väl sommar och folk, ja men vad fan, det är gott med chips. Ja men sådär, och sen, men det var ju en riktig konsekvens för de som tillverkade snacks naturligtvis. Ett halvår, all försäljning försvann bara liksom. Och sen, nej, det var nog inte så farligt. Så att det var liksom, för stora växlar dras på något fynd liksom. Som, och återigen sätta hela saken i sitt sammanhang, att vi är människor, våra celler är kemikaliefabriker, vi lever i stora världen som inte är något annat än en stor kemikaliefabrik. Det är syrgas, det är kvävgas, det är koldioxid, vi andas in syre, vi äter bullar, vi dricker vatten, vi går på toaletten, vi klär på oss, vi duschar. Det händer så saker hela tiden, så att sätta de här sakerna i sammanhang. Det är, liksom, det är så tacksamt att skrämmas, det är liksom medialogiken också, dramaturgi, klick, annonsintäkter. Det är så mycket som spelar med de som vill skrämmas. Liksom.
Men vart kan man hitta sådana, om man då känner sig orolig, finns det bra ställen man kan gå in på för att hitta rätt information? För det är, nu sökte jag bara på solskyddsfaktor.
Ja,
och så hittar jag två olika saker om samma grej.
Ja, men absolut. Det är ju svårt i dagens läge att navigera, och det är väl också det som man får lära sig mycket mer i dagens skola än i gårdagens skola. Hur man källkritiskt värderar information när man söker då på Google och liknande sökmotorer. För då får man, det är ju sällan någon brist på information, det gäller bara hitta rätt information, trovärdig information. Och när det gäller chipslarmet så var ju Livsmedelsverket som var en av bovarna i dramat, men annars är väl myndigheterna en ganska trygg källa skulle jag säga att gå till, att titta på. De har ju ingen agenda för det mesta med att liksom ha något annat än att en saklig och nyanserad information.
Ja, för det gäller att hitta någon som inte tjänar på att sälja,
ja.
Så att man som är opartisk i det.
Ja, alltså den här pandemin har ju varit väldigt många exempel med media med munskydd och restriktioner hit och restriktioner dit och vad hjälper och vilka avstånd ska man ha och allt det där. Och, ja. Och nu i efterhand kan man väl säga att men hela världen har fått det här ganska mycket. Och det var nog ingenting strategi som hjälpte så särskilt bra egentligen, utan det var ett väldigt smittsamt virus. Så var det.
När vi då tittar på går från mat till exempel kläder, vi har varit inne på det lite grann, att vi tar på oss det vi tvättar våra kläder i.
Mm.
Också då när man liksom tvättar, dels för vad vi får på kroppen, men också det som faller av. För jag tänker när man smörjer in kroppen till exempel, så står man och duschar, det åker ut i avfall.
Mm.
Vi tvättar, det åker ner massa annat i avfall.
Mm.
Hur påverkas våra kroppar av olika typer av tvättmedel? För det finns ju mer naturliga tvättmedel som inte försöker ha så mycket kemiskt i det, och det finns de som är inte så. Det finns olika sidor där.
Det gör det ju. Väldigt lite skulle jag säga, för att tvättmedel är ju för det första, själva tvättmedlet finns ju inte så mycket kvar i textilen som är tvättad, utan den åker ju ut med sköljvattnet och hamnar då i avloppsreningsverket så att säga. Så att det torra plagget sen som är torkat, det finns ju inte mycket tvättmedel kvar på det. Om man använder sköljmedel kan ju finnas en sköljmedel kvar i plagget så att säga, som då bidrar till en mjukare känsla om man nu föredrar det. Tvättmedel består ju, alltså om man undantar de här liksom propplösare som är bas, om man undantar ättika som är syra som man kan ta bort kalk med, om man undantar kemtvätt och kallavfettning, utan det vanliga tvätt- och diskmedel, maskindiskmedel, tvättmedel, tvål, schampo, tandkräm, biltvätt, den typen av tvättmedel, då består ju det av tensider Och det är en typ av molekyler, det är de som gör rent, göra rent molekyler. Och de finns i olika typer, i olika styrka, i olika löslighet och olika finurlighet. För att, ja, beroende på om man ska göra rent sina tänder eller sin bil eller sin blus, så är det ju då olika underlag som smutsen ska avlägsnas. Gemensamt är ju då att smuts är fet, man tvättar med vatten, man vill skölja bort den feta smutsen med vatten. Det går ju inte, för att vatten löser ju inte fett. Då har man tensiderna. Tensiderna kan lösa upp fettet och spolas bort med vatten. Och det här då löddrar en del för det mesta. Och har man maskindiskmedel, då har man sånt som inte löddrar så mycket, så det inte ska bli så högt tryck i maskindisk. Ja, men det, du förstår, det är olika finurligheter kring olika. Och de här tensiderna är ju helt, i det lilla, helt fantastiska uppfinningar också, som då har varit super. Tvål är den grundtensiden då, liksom grisfett och natriumhydroxid, det blev tvål. Det gjorde ju käre far i Katthult när han slaktade grisen, och så gjorde han fläskkorv och fläskkorv och fläskkorv och fläskkorv. Men han gjorde ju också stearinljus och tvål. Och stearinljuset och tvålen kommer ju från grisfettet. Det är ju fantastiskt. Så att det var ju den första, eller inte just att käre far i Katthult, men världen då kom på att man kunde göra tvål av fett då. Och det var ju liksom Florence Nightingale, hela framgångssagan med hygien i vårdapparaten. Tvål, att man höll rent. Det gjorde att folk överlevde. Sen gillar de att hålla handen också och vara sedda. Men att ha en god hygien i vårdapparaten är en jätteviktig grej. Och så att tensider är en otroligt, alltså de här syntetiska tensiderna som man då kan tillverka från grisfett eller olivolja också om man vill då, men med lite synteskemi då. Och i stor utsträckning görs de fortfarande idag av vegetabiliska oljor också som grund så att säga, men man gör lite synteskemi för att skräddarsy egenskaperna. De är ju helt fantastiska, så man kan ta fet smuts och spola bort med vatten. Så att det skulle jag säga, det är helt överlägset.
Men de tensiderna då, hur kan de påverka när de sköljs ut sen i avloppet och hamnar ute? Hur påverkar de?
Jo, det är lag på, enligt tvätt- och rengöringsmedelsförordningen. Enligt lag sedan 2004, att de ska vara lätt nedbrytbara.
Lätt nedbrytbara?
Och det innebär att de ska brytas ner snabbt i naturen. Så att de kommer inte vara kvar som tensider när de spolas ut, utan de bryts ner till koldioxid och vatten.
Hur blir det att man kan göra lätt nedbrytningsbara istället för svårt nedbrytningsbara?
Ja, det är ju den kemiska strukturen, alltså att man gör dem på ett sätt som så att de klarar de testerna som finns för att vara lätt nedbrytningsbar.
Så, och det är ändå någonting som är fördelen då med att man kan ta fram de här, därför att man kan göra på den nivån så att det bryts ner?
Ja. Absolut.
Där är det då en fördel att man tar fram det i den syntetiska formen, därför att man kan påverka nedbrytbara delen.
Ja, alltså man skräddarsyr ju egenskaperna så att säga. Framförallt och kanske för vilken produkt man vill göra rent och vilken tillämpning man vill ha. Men för alla tensider som släpps på den europeiska marknaden, de måste vara lätt nedbrytbara. Så att tvätt idag är ju någonting, liksom det är klart att nedbrytningen kräver lite energi eller lite syreförbrukning i sig då, men de kommer inte finnas kvar i naturen som tensider, kommer de inte göra.
Finns det någonting inom renhållning som vi ska vara försiktiga med när det gäller att inte ha för stor mängd som avlopp till exempel, men jag tänker på klorin och de här delarna?
Ja, alltså det är klart att vissa typer av såna potenta saker kanske man inte behöver överanvända på något sätt, men så vanligt tvättmedel tycker jag, det är väl mer så att man, det sunda förnuftet att man kör en full maskin, att man inte tvättar för ofta, att man kanske kan hänga ut och hänga in någonting igen och använda en gång till om man använt 2 timmar. Alltså det är väl det sunda förnuftet mera, så skulle jag säga.
Så att där kan vi vara med och påverka på det sättet att vi inte använder det för mycket så att det påverkar miljön, utan att vi kan. För det är den stora mängden. För att jag tänker, det är ju ändå så att, jag menar, jag tänker på vad jag gör, men det är rätt många människor som bara, man tänker bara bor i Stockholm, som tvättar. Om man tänker på hur många som tvättar samtidigt och allting ska ut, då blir det ju inte den här lilla mängden längre.
Nej.
Det blir ju en ganska stor mängd som ska ut och brytas ner.
Ja, absolut. Men det är också en väldigt stor utspädningsfaktor i avloppssystemet. Så att jag tycker det är en väldigt bra lagstiftning att det är krav på att tensiderna ska vara lättnedbrytbara. Och det är också att det har ju också gjort att vi kan använda vattentvättmedel också, eller vatten, alltså att man blandar i tensiderna i vatten liksom, och använder vatten som tvätt. Nu har man ju kanske kemtvätt till vissa saker och sådär, och kallavfettning till vissa saker, men att man behöver använda mycket mindre organiska lösningsmedel för att tvätta, utan det är ju tensidernas förtjänst att man har vattenburna tvättprodukter. På samma sätt att man har väldigt mycket vattenburna färgprodukter idag också. Ja. Tack vare det är samma kemiska teknik, att man har fått in pigment och egenskaper i vattnet tack vare liksom klurig kemisk formuleringskonst kan man säga.
Men om vi då ska försöka i alla fall hitta så här, vad är bra produkter, vad är mindre bra, för jag ska inte säga dåliga, för allting hamnar ju i kemin i alla fall.
Mm.
Men om man ska liksom föredra rent generellt hur vi ska tänka i vår vardag kring det här för att göra det så bra som möjligt för oss själva och för miljön.
Ja.
Hur ska vi tänka? Hur tänker du när du handlar och tvättar och smörjer in det? Alltså, tänker du någonting på vad du köper för innehåll?
Ja, alltså jag är ju lite specialintresserad och sådär kanske. Så jag köper ju vissa saker som jag gillar, som jag vet att jag gillar. Jag är ju tandkräm med vissa tensider. Det är väldigt nördigt liksom. Men det är återigen tyck och smak. Jag gillar när det löddrar. Jag gillar shampoo med väldigt mycket lödder. Det är mer en placebo, en skön känsla. Mycket lödder behöver inte betyda bra rengöring. Men jag gillar den här känslan när det blir mycket lödder i duschen. Det tycker jag är mysigt. Att lite produkt blir mycket lödder, det tycker jag om. Så det köper jag. Det unnar jag mig. Och sen tycker jag att en ganska stark tandkräm gillar jag. Annars med tvättmedel och diskmedel är väldigt standard saker. Så
liksom. Det är inte så att du tänker det här är mindre miljöfarligt än det andra?
Nej,
eller det här är
nej, utan det är väldigt mycket också vad som är. Jag tror att det är väldigt många andra parametrar, mängden varmvatten, energiåtgången till det. Väldigt många andra parametrar som spelar roll än kemet när det gäller tvätt och rengöring. Det var väl också här före jul som här tvättnötterna blev så här årets fake eller årets greenwash eller något sånt där av... Vilka nu som delar ut det, Jordens vänner eller Konsumentföreningen, och så här som en sån där alternativ produkt då, som inte funkar alls. Och det är väl ganska allvarligt. Det finns ju också en sån här ultrarent vatten som företag har marknadsfört i offentlig rengöring, då, offentliga vårdcentraler. Så här, en fejkprodukt som då inte håller hygienen. Hygien är ju superviktigt, jag menar, inte minst i dessa pandemitider med desinfektion och inte ta i hand och allt det där. Så att, jag tycker det har liksom gått för långt åt andra hållet med att folk liksom börjar tro på tvättnötter och ultrarent vatten och dumheter. Alltså vanligt tvättmedel, vanligt diskmedel. Vanlig tandkräm är inte miljöbelastande. Eller alltså, allting är miljöbelastande, men inte miljöbelastande i någon större utsträckning.
Men vi har ju också så att om vi ska till exempel tömma badrumsskåpet så vill man ju, och medicinskåpet, så ska man ju slänga det separerat ifrån, man ska inte slänga det rakt ut i soporna.
Nej,
så det finns ju ändå en varningsflagg där att det här påverkar.
Absolut, läkemedel, det är någonting helt annat. Det är väldigt potenta ämnen i hög dos, i terapeutisk dos.
Och det har med dosen att göra som oftast då.
Ja, och de är också väldigt svårnedbrytbara rent generellt, läkemedel. Och det är de för att de ska kunna passera människokroppen utan att gå sönder. För man vill inte ha nedbrytningsprodukter i kroppen. För att man vill bara ha en substans att ta hand om. Så att säga.
Mm.
De ska man lämna in på apotek och de går ju sen till läkemedelsförbränning vid jättehög temperatur så att det inte blir någon som helst aktiv substans kvar. Så att säga.
Så de kemiska delarna, så det finns de som vi verkligen bör hålla koll på, att det här är liksom inte naturpreparat som byggt syntetiskt som vi kan slänga hur som helst, utan det finns fortfarande sånt som är svårt för...
Läkemedel är svårnedbrytbara, alltså generellt sett, alltså 90, ja, jag vet inte, jag ska inte säga någon siffra, men väldigt hög procent av alla läkemedelssubstanser är svårnedbrytbara och de är designade på det sättet just för att man vill äta en tablett, den ska simma runt i kroppen 12 timmar, 24 timmar, sen ska man kissa ut den. Och sen ska det inte gå sönder, för att skulle den gå sönder då skulle man behöva göra kliniska studier och toxstudier på de här nedbrytningsprodukterna också, så det vill man inte. Man vill ha en stabil substans som klarar sig.
Men det är inte samma fara om du slänger till exempel om man skulle rensa bort parfymer och x antal hudvårdsprodukter ur badrumsskåpet?
Nej, absolut inte. Parfymer är generellt sett, det är ju etanol som finns i öl och vin och whisky och sådär, och väldigt mycket doftämnen som då är väldigt flyktiga, så de går ju upp i atmosfären.
Så det är framförallt läkemedel som du skulle säga i den?
Läkemedel, om man var inne på plast också. Då. Plast är också, har ju gemensamt med läkemedel, plast är också svårnedbrytbart. Så att, det som är svårnedbrytbart, så man ska inte slänga någonting i naturen tycker jag. Men det är ju extra dumt att slänga saker som är svårnedbrytbara i naturen så att säga. Så då ligger de ju kvar där länge.
Mm.
Mm.
Så det
är viktigt att ha ordnade liksom, avfallshantering, ordnad liksom, hantering av... läkemedel. Och det har vi ju i Sverige. Det är som det, jag tror de flesta är ganska väl medvetna om att man får... min fru var lämnat tillbaka på ett apotek häromdagen faktiskt. Så fick hon en sms med så här 500 poäng i kundklubben. För att man, så att man, det finns en morot där också, eller liksom en uppmuntran. Så att det är väl bra.
Mm. Mm. Men då har vi varit inne lite grann på det här, för jag tänkte vi skulle dra in det med miljön. För det har vi pratat lite grann om till och från hela tiden.
Mm.
Men en sak som jag tänkte på som jag då, i för sig kanske kommer fortsätta med ändå, för jag tycker att det är rätt härligt apropå att man tycker om det, men det är just där till exempel om man skulle göra en skrubb till sig själv, så har jag liksom tagit så här, du vet, kokosolja, och så har man tagit kaffesump och blandat. Och det är ju superhärligt och det känns väldigt bra därför att jag har gjort det själv, jag ser vad som är i. Men skulle du säga då att ja, men det är också en massa kemikalier i det där som du inte...
Ja, nej men absolut.
Och kaffet var giftigt, sa du.
Ja, koffein. Men fortsätt med din kaffeskrubb, absolut. Tycker du att det är mysigt och det känns härligt och det, alltså man ska aldrig underskatta de där ritualerna man gör med sig själv, tycker jag, med spa, man tänder ljus eller doftljus eller man släcker ner eller man läser någon tidning eller alla har olika sätt att slappna
men
av.
Men är inte den bättre? Jag försöker ju nu hela tiden, känner jag, att jag försöker få till att det naturliga är jo, bättre. Ja, men att jag går och köper en syntetiskt framställd skrubb.
Jo, men man kan ju se det som att om man jämför med sandpapper då, det är ju ganska lite nära ändå. Men det finns ju olika typer av sandpapper, olika grovlek på sandpapper, ettan och tvåan och trean och fyran och femman, eller hur många grovlekar det nu kan finnas. Och tar man då väldigt grovt sandpapper, då skulle man ju liksom riva sönder sin kropp, och tar man ett väldigt fint, kanske skulle vara lite skrubbande effekt, jag vet inte. Men i alla fall kan man ju välja, precis som man kanske kan på träslöjden fick man stå och raspa först och sen fick man ta sandpapper och sen finare sandpapper. Så man kan ju liksom skräddarsy, det finns en hel panel där med sandpapper grovlekar, så att säga. Har du din, trivs du med din kaffesump och din olja och det funkar bra på din kropp, kör på det. Men det blir ju också den här kaffesumpen och den här oljan, så det blir ju inte liksom lite hårdare skrubb där eller lite grövre skrubb där eller lite finare skrubb där.
Men jag tänker mest att det var som ämnet i, hur det påverkar mig och min kropp, att det känns bättre.
Nej, men återigen då, det är klart, nu skrubbar du ju bort lite grann av din yttre, den döda hudlaget då, som för att få ett temporärt glow, eller du känner att nu har jag gjort någonting och nu känns det bra. Och det gör ju att man temporärt kanske man exponerar sin kropp lite mer då, om man tar bort ett hudlager snabbt, så att säga. Men generellt sett, det mesta av huden är ju kvar, så att det är inte så att det är någon stor systemisk påverkan av en skrubb.
Nej, och inte innehållsmässigt heller, menar jag då, i den syntetiska framställda skrubben och i min
utan en skrubb är ju liksom, den temporära funktionen är ju att den tar bort död hud.
Men den påverkar inte kemiskt min hud negativt, för att det är mer syntetiskt i det ena? Och
nej, det är mer mekanisk, det är mekanisk slipning helt enkelt i det här fallet då, liksom, eller med de här kornen som är kvar i kaffesumpen. Liksom.
Ja, det där var ju intressant. Även om jag har förstått att det mesta är, och allt är kemi, så tycker jag ju att det är, men det är ju väldigt personligt då, att ja. Det här med naturliga känns väldigt väldigt rent på något
ja,
sätt.
Ja, och det får man ju tycka, och det med rent.
Ja, men alltså det känns mer för att jag ser ju vad jag gör för någonting när jag blandar det själv. Jag ser ju inte hur det andra har tagits fram, och det är transport och det är massa andra saker. Så jag kan bara känna att jag tycker att det känns mer naturligt för min egen del.
Ja, men verkligen. Verkligen.
Ja, det här var ju många av de här sakerna som jag varit livrädd för, och får jag ju tagga ner lite på, känner jag. Många av de sakerna som man är rädd för behöver vi inte vara så rädda för.
Nej, men så är det ju verkligen. Alltså, det är nog överdiskuterat det här med diffus exponering. Om man tänker liksom smörja in huden, eller liksom, ja, man kanske har någon tvättad kläder med någonting och så ligger det mot huden. Den där typen av det blir ju ingen påverkan på inuti kroppen, så att säga, på det där. Utan då ska man diskutera mycket, mycket mer kanske vad man äter och dricker.
För det har mer påverkan på våra kroppar?
Ja, absolut. Och i många andra delar av världen där man har dålig luft och dålig inomhusluft, där är också vad man andas är också väldigt viktigt. För man andas ju enorma mängder luft in och ut varje dag också.
För det sa du till mig innan vi började, tror jag, då när du pratade om att huden skyddar ju ändå kroppen. Ja. När du stoppar in saker in, alltså genom munnen och ner i magen, där är ju magen är ju till för att ta ut det i kroppen.
Ja, precis. Tarmen och huden är en sån motsatta sak. Tarmen är gjord för att vara genomsläpplig. Huden är gjord för att vara... Ja.
Så vi kanske ska tänka lite mer på den biten då?
Ja, men alltså det är väl också... Det diskuteras väl också mycket naturligtvis med intag och olika dieter och inte äta alls i två dagar och vad det har varit genom åren här. Liksom. Så att, men det är ju en mycket större källa till exponering, så är det ju.
Och det vi kan känna på, som jag också vet att du har varit inne på, för att den här världen ska må bättre, med tanke på att det blir fler och fler människor och det blir en större belastning på jorden, är ju att vi återvinner mer och mer.
Ja.
Att det är den stora delen.
Ja, hitta lösningar i avfallsledet att kunna återanvända kolatomerna då, framförallt i plast, i läkemedel, i kanske produkter och överhuvudtaget i potatisskal, whatever, liksom, att kunna använda det till att göra nya produkter.
Spännande. Du, det är så roligt med, kan man säga att du är lite nördig i kemi?
Ja, det kan man göra.
Jag älskar nördighet. Men vad är du mer nyfiken på? Finns det någonting annat som du tycker är spännande?
Ja, det finns jättemycket annat. Det är inte liksom bara så... Alltså jag brinner ju för naturvetenskap och att försöka få människor att ha en större positiv och mer sanningsenlig relation till naturvetenskap, det skulle jag säga. Men i övrigt så är jag ju som folk är mest. Jag gillar fotboll väldigt mycket. Jag gillar idrott väldigt mycket. Jag tycker det var kul med alla medaljerna i OS. Tyckte jag var roligt.
Helt fantastiskt.
Och nu är det ju... Ja,
nu så är det Paralympics. Nu har vi gått till final. Nu kommer jag att sändas lite senare, så att vi vet ju hur det har gått då. Men det är ju fantastiskt. Alltså det är sånt, jag tycker ju så här med idrott också. Att det är, man vet aldrig, om man går på, ser en film eller en teater, så kan man ändå säga ibland ana lite grann hur det ska gå dramaturgiskt.
Skoja inte. Nej, visst.
Men i idrott vet man inte.
Ja, men verkligen. Och det måste jag säga. Alltså, idrott, jag är otroligt idrottsintresserad. Och liksom, curling tycker jag helt... Det är också nördigt kanske att gilla curling. Men jag tycker det är otroligt roligt med curling. Och det går ju så bra. Vi är så duktiga på det också.
Och sen jobbar du väldigt mycket. Kort lite grann bara. Hur ser dina vardagar ut? Du hjälper till överallt, känns det som.
Ja, alltså jag är ju konsult, så jag anlitas ju av företag som vill ha hjälp mycket med lagstiftning, uppfylla lagstiftningens krav eller göra en analys på vad som är bra och vad som är dåligt, hur vi gör konkurrenterna, strategisk rådgivning. Vi har jättemycket utbildning på hur man ska uppfylla lagstiftningens krav. Jobba lite grann med content marketing också på det naturvetenskapliga området. Det finns ju mycket missförstånd som du förstår med plast och förpackning och sådär. Så att det är en salig mix av saker, men ganska mycket utbildning är det just nu, och det tycker jag är väldigt roligt att ta fram utbildningsmaterial, att förbereda sig, att hitta bra exempel som håller, så att säga. Och sen tycker jag, jag drivs lite grann också av att det finns, tycker jag då i alla fall, det ligger till på vissa sätt liksom med kemin och naturvetenskapen och med lagstiftningen. Det är väldigt många som har missförstått det, liksom hur det här med naturligt och syntetiskt och allergi och tvättmedel, smutsar inte det ner? Alltså det finns väldigt mycket, det är ganska mycket roligt att berätta. Jag tycker själv att jag ofta har ganska mycket förbluffande fakta att komma med.
Ja, och sen märker jag som att du tycker att det är också väldigt roligt, för att så fort du börjar prata om det så liksom skiner upp på ett sätt som är väldigt härligt. Och jag tycker att det är fantastiskt också att vi kan få lite mer kunskap kring det, så att vi också är kanske också lite mer källkritiska själva när vi läser saker och ting. Det ligger ju väldigt mycket ansvar i oss själva att vi inte tror på allting som skrivs, utan faktiskt blir man rädd och orolig när någonting skrivs, försök att liksom vara lite källkritisk och se var informationen kommer ifrån.
Ja, och väldigt mycket det med fara och risk och det endimensionella i dramaturgiska i medialogiken. Det ska vara liksom dramatik, det är inte så, ja, sannolikt är det nog ingen fara, det blir ingen nyhet. Bam, arsenik i riset, liksom. Det är grejer det. Liksom. Ja, så att det är liksom, men halten har ingen påverkan. Nej, men det blir ju ingen nyhet. Eller så, ja, det var inte
och så klickar vi.
Ja, och så klickar vi. Ja. Ja, men det är ju väldigt mycket så.
Jag tänker efter lite innan vi klickar. Otroligt spännande. Jag har lärt mig massor. Jag får fundera lite grann på allt det här som jag förespråkar så mycket just för det naturliga. Men som jag i och för sig fortfarande kommer att göra, för att jag tycker att jag trivs mer och tycker om det. Ja. Vilket är bra. Men också det att jag inte behöver räds så mycket för saker och ting som står massa konstiga saker på de här förpackningarna som jag inte förstår mig på.
Nej, men alltså, jag har ju naturligtvis inget emot naturligt och jordgubbar och allt det där. Det är ju jättegott och härligt och mysigt och naturen är fantastisk. Men man ska ju inte vara rädd för syntetiska kemikalier, för de har ju tillkommit, kan man säga, för vår livskvalitets bästa, kan man säga egentligen då. Vi har gjort massa syntetmaterial, vi har gjort massa läkemedel, vi har gjort massa grejer som gör våran vardag bekväm och mysig och härlig.
Och vi blir, som du var inne på, vi blir ju också äldre. Mycket tack vare många av de sakerna som faktiskt har tagits fram syntetiskt väg, så har det också lett till att vi håller oss friskare längre eller att vi lever längre.
Ja, så är det. Och naturen producerar en jättemassa gifter också, så att säga. Så att det är liksom inte bara att... Ja,
vi får vara lite försiktiga där också. Du, vi ska avrunda nu. Vilken låt vill du avsluta med?
Ja, ska jag välja låt nu?
Ja,
ja, men då tar jag Kents Utan dina andetag.
Ja, tusen tack Per för att du kom. Nu tar vi och lyssnar på Utan dina andetag.
Ja.
Och tack för all kunskap som du har delat med dig.
Ja, tack för att jag fick komma. Tack.
Nu får du äta. Nu finns en till kardemummabullar.
Ja, jag tror inte jag orkar det, men tack ändå. Yeah, they start.
skulle ge dig allting du pekar på, men bara när du inte hör vågar jag säga så.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.